Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej och välkomna till Oskar och Fredriks podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Nu är det ju snart jul, Oskar.
Ja, det är helt sjukt alltså. Jag visste inte ens att det var fjärde advent i söndags. Jag tror det var tredje advent. Jag är så borta alltså.
Du tappar en hel vecka alltså.
Ja, men det går så fort tycker jag. Jag blir nästan så här lite mörkrädd att allting går så fort.
Ja, men... För jag tänker också att det har gått otroligt fort det här året. För jag menar, för ett år sedan då satt vi i det här rummet där jag sitter nu båda två och spelade in lite julquiz och allt möjligt till podden. För lite extra avsnitt och så här. Ja, men visst var det. Ja, faktiskt. Den var supermys. Verkligen.
Ja, men sen är det så att det hände mycket under julen för min del. Min dotter fyller år. Hon fyller år i lördags. Så hon blir 15, så att, det är grejer som ska planeras och det är både julklappar och vanliga klappar och ja, allt möjligt som händer. Vi ska ju få sålt det här huset och det är visningar och det och det andra. Och, så att ja, den här december månaden har varit extremt mycket för min del, så att jag tycker att det är nästan dags att pausa julen. Alltså.
Ja, är du ledig någonting jul då, eller?
Nej, det faller ju så dåligt det här julen ju. Det är ju väl på en lördag julen. Det är ju inte alls bra. Det är väl inte förrän nästa år det börjar bli så här lite långledigt.
Ja, så är det ju klart. Jag tänker inte på det.
Men har du köpt alla dina julklappar nu, Fredrik?
Ja, idag faktiskt.
Idag?
Ja, så att nu är vi färdiga. Ja, det är väl, om det är dyrt, ja. Ja. Ja, jag har ju 5 barn.
Ja, fy fan. Kan du köpa glögg till alla?
Köpa glögg? Ja, vad nöjda de hade blivit som de har fått varsin... Ja, vi kunde ju köpa den här mojito-glöggen och blodapelsinen som vi gjorde YouTube på.
Precis. Ja. För er som inte har sett det så går man in på YouTube och söker Oskar och Fredrik och då kommer det upp lite olika smaktester som vi har gjort både på lite glögg och pepparkakor och julmust faktiskt. Och ja. Det kanske blir lite mer sådana framöver, man vet.
Ja, vem vet. Lite sådana här smakprovsfilmer.
Precis. Vi har ju precis tackat ja till att vara med podd- och bokmässan i, jag tror det är Norrköping, i januari, 28 januari. Där vi kommer köra en liten livepodd och vara där och träffa lite folk som lyssnar på poddar och lite sånt. Det kommer bli supermysigt. Mer information kommer självklart komma framöver. Jag är inte riktigt insatt exakt vart och så vidare. Men jag tänker att det kommer ut på sociala medier och även kanske i nästa avsnitt.
Ja, men det gör det. Vi kommer ju, vad heter det? Nu stod det still i huvudet på mig. Vi kommer ju lyfta det senare när vi vet exakt, precis som du sa. När, var och hur.
Och idag så har vi också med oss en gäst ju som är ju från Siljans måsar. Jag tänkte säga Siljans fiskmåsar, men det är det inte. Det är ju Siljans måsar. Och det är ju ett samarbete som vi verkligen värnar om. Jag tycker att det är ett fantastiskt bokförlag och kvinnan Yvonne som driver den är en fantastisk människa också. Och hon har ju fantastiska författare i sitt bokförlag och... Vi är med oss än idag ju, Fredrik.
Ja, vi har ju det. Och för er som inte känner till Siljans måsar så släpper ju de böcker som handlar om andlighet och personlig utveckling och åt det hållet. Och precis som Oskar säger så har vi ju ett samarbete med Siljans måsar. Och vi har ju haft flera författare tidigare, så att är ni intresserade av både författare och vad de har skrivit, så gå in på våran poddkanal och sök där, för vi har flera duktiga författare som har varit med och berättat om sina resor och sina böcker, så att det slår vi ett slag för.
Det är ju verkligen. Och med oss idag då så har vi ju Anna Hentile Wreitling, om jag säger rätt, hon får ju säga det själv, men boken heter På min högra sida och det är hennes debutbok, och jag tycker att det här kommer bli så spännande avsnitt faktiskt, så att jag tycker att vi välkomnar in Anna.
Det gör vi, välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns detta nu då?
Att sitta här med er?
Ja.
Jo, det känns spännande. Mm. Att få berätta om boken. Det är första gången jag får berätta lite längre om den.
Ja, ja, och det ska bli jättespännande att höra vad dina tankar och hur det har gått till och hela den biten. Och även din egna utveckling och vad det har lett till och sådär. Så, där. Så att det ska bli jättespännande detta samtalet tycker jag.
Innan vi kommer in på boken så kan jag faktiskt läsa som man gör när man vill läsa lite snabbt vad boken handlar om på baksidan av boken. Och boken heter då På min högra sida. Det här är ganska tagande tycker jag. Den 7 oktober 2020 tog han sitt sista andetag. Men jag satt och höll om honom med hans panna mot min, försvann hans själ från hans kropp. Hur reser man sig igen efter att det otänkbara hänt? Hur går man vidare efter ens tvillingsjäl tagit sitt sista andetag och lämnat jorden? Gör man som samhället tycker och låter andra bestämma över på vilket sätt man ska sörja? Eller söker man sig inåt? Och det här är ju, jag kommer inte läsa hela för det får ni göra sen. Men det är ju det här vi kommer prata om. Att din tvillingsjäl, din andra halva, verkligen fick lämna. Som jag ser så är det väldigt tidig ålder. Och det var av cancer, vad jag förstått det rätt. Och det är verkligen en sjukdom som, ja, den är otrolig. Alltså den kan komma i smyg och den kan komma obemärkt och allt det här. Men du får berätta gärna själv egentligen. Hur hände, vad hände egentligen? Han heter Risto, om jag minns rätt.
Ja, Risto hette min man. Allting började med att vi maj 2019 fick sjukdomsbeskedet om att han hade cancer. Och det började med att han hade cancer i tjocktarmen. Och sen när de började undersöka mera så visade det sig att det hade spridit sig ut i bukhinnan. Och då blir det obotligt väldigt, väldigt snabbt. Så att vi fick reda på bara någon månad senare att hans cancer ansågs vara obotlig, och han blev då en palliativ cancerpatient.
Hur tog Risto detta beskedet?
Vad sa du?
Hur tog han beskedet?
Han var ju till läkaren själv, ensam, och fick veta det här. Därför att under undersökningar som hade gjorts innan så fick vi veta av två olika läkare att vi behövde absolut inte vara oroliga och det skulle inte vara det värsta. Och sen visade det sig att det var det i alla fall. Så han kommer hem, och det här glömmer jag aldrig, han kommer hem och ställer sig i hallen. Och jag hade väntat på att han skulle ringa från läkaren. Och jag säger, du ringde aldrig, säger jag lite glatt sådär. Och han hänger av sig jackan och vänder sig om mot mig och säger, det är cancer. Och sen bryter han ihop totalt. Och jag med såklart.
Visste han då att det var obotligt då där?
Nej. Då var ju läkaren också sådär att ja, men du vet att det här går att fixa och cancer i tjocktarmen, det löser vi ofta. Och ja, så det var liksom ganska, ganska positivt ändå från läkaren. Jag var optimistiskt. Och sen då så när vi fick reda på att det hade spridit sig ut i bukhinnan, då var det som att då drogs rullgardinen ner helt.
Mm. Men när ni fick det beskedet, var ni tillsammans då eller var ni även ensam då?
Nej, då var vi tillsammans.
Mm.
Men det beskedet fick vi över telefonen.
Över telefon?
Ja.
Okej.
Och det var ett sånt jättestort telefonhaveri. Precis just över Örebro län, tror jag det var hela. Så att läkaren hinner säga att ja, tyvärr så har det ju växt ut, ser vi här på röntgenplåtarna att det har växt ut i bukhinnan. Och sen bröts det.
Oj. För du visste inte ens vad det betydde liksom?
Nej, vi hade ingen aning. Och sen fick vi vänta i 20 minuter innan vi kunde få tag på den här läkaren igen då liksom. Då var det ju också så att ja, nej, men det finns ju en stor operation vi kan göra som de gör i Uppsala som kallas då för en HIPEC. Som är typ enda sättet att överhuvudtaget komma åt bukhinnecancer, eftersom att ute i bukhinnan så finns det inga blodkärl. Det finns liksom inget som transporterar mediciner eller någonting. Det går inte att komma åt det, utan du måste öppna upp och ta det utifrån liksom. Typ hälla i cellgifter i kroppen från utsidan.
Får man göra det flera gånger också då, eller är det engångsoperation då?
Man gör nog det, ja, det är ju en väldigt stor operation, så att de gör väl inte gärna flera gånger, men det finns ju de som har gjort det, flera cancerpatienter som har gjort det flera gånger.
Ja. Var det en fråga som ni fick till er som ni skulle ta ställning till om det skulle göras flera gånger eller?
Nej, alltså det planerades in att det skulle göras, och sen så efter mycket om och men så fick vi nej från Uppsala, därför att de ansåg att spridningen var för stor för att det ens skulle vara värt det. Och då sökte vi en andra, alltså en second opinion ifrån, nu ska vi se, vart var det då? Karolinska var det. Och då sa de nej, därför att då tyckte de att han hade cancer i levern också, vilket ingen annan höll med om.
Mm.
Så det var sjukt rörigt allting som hände då. Men till slut då, efter att både Akademiska i Uppsala och Karolinska hade sagt nej till en HIPEC då. Och det här var kanske i juli 2019. Så blev det då obotligt och han blev palliativ.
Och hur många månader från det, eller fick han ett besked typ så här, du har så långt kvar eller?
Nej, det fick han faktiskt aldrig. Däremot så kollade vi upp det själva lite grann. Så. Och obehandlad bukhinnecancer, där ligger det oftast på 6 månader, säger statistiken. Sen så ska man kanske inte lyssna så himla mycket på det, tycker inte jag. Men så vi, när vi väl då hade bestämt oss för han bestämde sig också för att tacka nej till palliativa cellgifter, för att han kände bara att det kommer göra att jag blir sämre och svagare och kanske till och med försvinner härifrån fortare än om jag inte tar cellgifter. Så vi sökte oss ju då utomlands. Vi var 2 vänner till Danmark och sen var vi även på en cancerklinik i Tyskland. Plus att vi faktiskt började med ganska mycket alternativ medicin också här hemma.
Hur funkar det i Danmark och Tyskland jämfört med Sverige då? Eller var det också att ni ville ha en eller ytterligare opinion som hur det kan gå till eller inte? Eller?
I det som hände i Danmark var ju att de har en en version av den här stora HIPEC-operationen i Sverige. De har en lite mindre version av den som heter PIPAC. Och den används i hela Europa förutom i Sverige.
Mm-hmm.
Och där går man då in och man gör en liten titthålsoperation och typ, vad ska man säga, sprayar cellgifter på cancern. Man blåser upp buken så att den blir lite större och sen så sprayar man ungefär som en, vad ska man säga, brand, alltså.
Aha, precis som en brandsläckare. Ja, precis. Ja, alltså, okay, ja.
För att då minska på tumörerna från det hållet så att det kanske kan gå att göra den stora operationen senare. Så.
Jag tänker lite grann, vi har nog inte pratat om det, men hade ni barn? Har ni barn?
Nej, inte gemensamma.
Inte gemensamma. Nej. Och får fråga hur länge fick ni vara tillsammans?
Vi var tillsammans i 10 år.
10 år. Mm. Under den här perioden då som ni försöker liksom ta igenom det här, vad är era samtal? Liksom, vad händer i vardagen? Vad händer i din dag? Vad händer i hans dag? Vad gör ni?
Jag hade ju, eller har fortfarande turen att vara egenföretagare då, så att jag kunde ju lägga ganska mycket mitt åt sidan för att vara med honom så mycket det bara gick. Så vi tillbringade i stort sett alltid tillsammans, han och jag. Och allting, jag kan säga att det var ingenting som handlade om död. Eller att han skulle lämna. Det enda var att vi kanske inte kommer få riktigt så många år tillsammans som vi hade tänkt oss från början. Men vi ville nog inte acceptera det, någon av oss. Att det kan ta slut ganska snabbt. Utan vi... Allt handlade bara om att han skulle må så bra det bara gick.
Mm. Men när man får ett sånt besked och vet att man ändå har relativt kort tid kvar, som ni ändå visste, vad försöker man hitta på saker då som man inte har gjort tidigare, eller i vilket skick eller hur mådde han, hur var han rent kroppsligt, var det så att ni kunde åka iväg på utflykter om ni ville göra det, eller var det så att han var väldigt svag?
Nej, han var väldigt pigg och väldigt frisk, eller vad man nu ska säga.
Levnadsglad kanske, kan man säga så?
Vad sa du?
Var han levnadsglad, kan man säga så?
Absolut.
Ändå i det. Mm.
Det var han. Och det... han levde ju i 1,5 år efter att vi fick beskedet. Och 1 år, kan vi väl säga ändå, var han så pass pigg så vi kunde i stort sett leva ett ganska normalt liv ändå. Det var väl sista halvåret som det började bli ganska jobbigt med smärta och att man började, det började synas på honom att han var sjuk. Det såg man inte först. Så.
Mm. Hur gammal blev han?
55.
55, det är ju ingen ålder. Alltså det är det som är så hemskt med cancer. Man, vanligtvis så går man ju varje dag och så en dag så vaknar man och kanske lite smärta och lite annat. Och så tar det tid innan man söker vård. För man tänker, det är ingenting. Men sen är det där. Det är så. Det är ju faktiskt det som jag är mest rädd i livet oftast. Det är ju typ att just eftersom man inte kan på något sätt påverka det heller. Oavsett vad du äter. Och även om du kanske äter nyttigt och så vidare. Så är det ju liksom en cell som oftast blir sjuk. Och det är tufft alltså. Jag har haft många bekanta så, som har drabbats av det. Och det är faktiskt ganska
hemskt, för att jag vet inte riktigt vad man ska göra i sån situation när man tänker att nära, för nu har inte jag haft dem så här supernära på det sättet, men jag tänker typ så här, när man har en, som du då, en man då, att det, du ska ju vara, du vill ju vara stark samtidigt som du vill också, du har ju ändå känslor, och jag menar det är svårt att vara stark hela tiden och finnas där. Det är ju inte, även om det är ju annorlunda för honom än vad det är för dig, han vill ju inte heller säkert visa för mycket, och det blir svårt att lämna och det här, och du har ju svårt att släppa taget, och det måste vara så mycket grejer som händer. Era samtal däremellan, pratar ni lite andlighet och vad som skulle kunna hända efteråt och så?
Ja, det gjorde vi. Han var väl inte den andligaste typen. Och sen så hände det ju saker, ja, det står ju med lite grann i boken, saker som hände här hemma som han inte riktigt kunde förklara på något annat sätt än att, ja, det här var ju lite skumt liksom, att, och nu händer det här, och ja, han försökte att hitta förklaringar men han kunde inte riktigt göra det. Jag var ju den som var den andliga av oss innan också, men han tog till sig ganska mycket av det när han blev sjuk. Och vi, de gånger vi pratade om det så var det att, ja, fast du vet va att det inte tar slut, sa jag ofta liksom. Ja, jo, jag vet. Så han började nog fundera på ganska mycket, och jag tror också att han hittade ganska mycket svar. Även om han inte delade det på det sättet med mig, så tror jag att han ändå någonstans så fick han de svaren han sökte innan han lämnade.
Men tror du att det var så att, jag tänker, ja, om man ser då till det sista året, innan han blev riktigt dålig då, att det var andevärldens sätt på något vis att tala om för honom att du kommer försvinna rent kroppsligt från denna jord, men allt är energi och du kommer ändå finnas kvar på något vis. Nu berättar ju du att du står för den andliga biten, men ibland så kan det ju vara så att man får någon form av uppvaknande, eller man får en annan tanke och en annan syn på saker och ting, just kanske för att förbereda sig på något vis, och då blir det ju inte lika tungt på samma sätt.
Så tror jag absolut att det är, och det har jag trott även innan, att någonstans så får du något meddelande, eller du ser någonting, eller du får veta någonting innan, för att du ska bli lugn. För att du ska känna en trygghet i att det är okej.
Mm. Kan du inte ge något exempel på saker som hände då, som han tänkte att, men det här går ju inte att förklara, liksom, vad är det här? Eftersom du sa att han var lite mer logisk, kanske man kan säga då, eller hur man nu ska uttrycka det.
Ja, men det är, för att göra en ganska lång historia kort då, så kunde ju jag efter ett andligt möte beskriva, och det här var precis när vi träffades, jag beskrev hans pappa. Och vi hade inte ens börjat, alltså vi var bara vänner då. Jag visste inte ens att hans pappa inte fanns kvar på jorden. Och jag hade då känt, sett saker på ett ställe där jag vistades. Och när jag skulle beskriva det för Risto så säger han att ja, beskriv du, jag kommer inte veta vem det är i alla fall. Och jag beskriver då den här mannen som jag känner på mig att det är. Och när jag är klar så säger Risto, efter en stunds tystnad att Anna, du har precis beskrivit min pappa. Han dog i cancer för 6 år sedan.
Oj.
Och sen flyttade vi till det här huset jag bor i nu. Och min son då, som var 6 år gammal då, han vägrade gå ner i källaren helt plötsligt. Han skulle absolut inte gå ner i källaren, och när jag frågar varför så säger han: nej, men jag tycker inte om arga gubben. Har vi en arg gubbe i källaren? Ja, det har vi. Det har vi. Och jag vill inte vara där. Nej, det behöver du inte, svarade jag. Men vi kanske kan gå ner någon gång och kolla vad han vill. Varför har vi en arg gubbe i källaren? Och sen kommer jag på det. Och jag säger till Risto då att din pappa kan väl lätt uppfattas som arg av barn, utseendemässigt. Ja. Kalle, min son då, han hade aldrig sett en bild på Ristos pappa. Och Risto tar fram en bild på sin pappa och ropar på Kalle och frågar: ja, kom och titta på den här. Och Kalle tittar på bilden i 2 sekunder och så säger han: ja, där är gubben i källaren, vad är det med honom?
Vad är det med honom? Så jävla. Men det är ju så, och det kan ju vara skönt att de här tecknen då liksom har han fått med sig tidigare ändå från er och från dig, och så på något sätt visar också typ att det finns verkligen en andra sidan. Men efter då Risto har gått bort så börjar det hända saker runt omkring dig som på något sätt knackar lite mer eller mindre på dig och pokar. Och vad är det som händer?
Ja, det allra första som händer, jag och Risto pratade ju faktiskt om det här innan han lämnade jorden, och jag sa det till honom att du måste komma tillbaka till mig, och du måste komma tillbaka till mig ofta, och jag vill inte ha en doft eller en känsla eller så, utan jag vill ha... Och så skämtade jag och sa: jag vill ha liksom in my face. Du ska bara, det ska vara så klockrent att det är du. Ja, okej. Okay. Jag ska göra mitt bästa, säger han. Och likadant när jag då sitter den natten och håller om honom och förstår att nu är det på gång. Nu är han på väg bort. Så säger jag även då: kom ihåg att du har lovat mig att komma tillbaka. Och 2 dagar efter att han försvann så sitter jag nere i källaren och jag har städat bort alla sjukhussaker eftersom han hade hemvård på slutet. Och jag är med en av hans bröder nere i källaren som har hjälpt mig att rensa. Jag kände bara att det måste bort härifrån, måste ut härifrån. Och så tar jag fram, och jag kommer inte ihåg om det var Ristos testamente eller vad det var som så. Och sitter vid ett skrivbord nere i källaren och säger till, frågar hans bror då om vi ska vi läsa det här nu? Nej, det behöver vi inte, Anna. Vi behöver inte ta det nu. Vi kan vänta med det. Och då... kör en spotlight i taket igång som har varit trasig i över 2 månader. Boom. In my face. Det är så här så jag blir bländad.
Oh, shit.
Och, ja, helt plötsligt så ding, den bara drar igång där. Och då mitt i alltihopa så kunde jag inte låta bli att börja skratta där. Och bara, ja, tack Christo. Nu, jag fattar. In my face. Tack så mycket. Så det var väl det första som hände. Sen har det varit massor med saker. Det är ja, men det här klassiska, lampor som tänds och släcks och tv-apparater som inte funkar och musik som börjar spelas rätt vad det är, och en dörr som jag stod och tittade på när handtaget åker ner långsamt och dörren åker upp och så åker handtaget upp igen.
Oh, men du blir aldrig rädd i alla fall, du förstår att det är Risto.
Ja.
Mm.
Men jag har en fråga, har det utvecklat dig ännu mer andligt det här efteråt? Eller har ni kontakt på något sätt? Eller hur pratar ni med varandra och så vidare?
Ja, vi pratar med varandra. Eller han pratar väl med mig mest. Så, eller ja, jag pratar ju med honom också, men det är ju inte alltid jag får svar på vad jag går runt här och snackar för mig själv liksom. Men rätt vad det är så kommer det ju saker som jag får till mig så starkt så jag förstår att det här är inte jag. Det här är inte mina ord eller mina tankar, utan det här är han.
Vi har ju haft, är du medium eller, nej, du är bara medial då kan man säga kanske. För vi har haft en del medium med i podden och många av dem beskriver ju på lite olika sätt hur de får till sig meddelanden och tankar eller det kommer bilder eller det ser ut som minnen man tänker tillbaka. Hur kommer...
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare. Big Mac. Med fluffigt bröd. Saftigt kött. Och en oemotståndligt god sås. För endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Men han till dig. Kan du beskriva hur du upplever det? Eller det kanske är olika.
Ja, men det är nog lite olika. Ibland så ser jag ju en skugga eller någonting sånt. Så jag förstår att han är i närheten. Och då brukar jag ofta sätta mig ner stilla bara och känna efter vad det är han vill. Ibland så kommer det bara som att man... Jag känner hans ord inuti. Det är inte så att jag hör det så rent fysiskt eller ja, så, utan det är mer att jag känner dem. Jag känner hans ord inuti. Så. Mm. Och det är ganska mycket saker ändå som han har skickat budskap om som faktiskt sen har alltså som har hänt sen. Så jag förstår att jaha, ja, det här sa ju han till mig för en vecka sedan. Och sen händer det.
Så. Jag vet inte, förlåt. Jag tänker lite grann så här, jag vet inte om jag är ute och cyklar eller inte just nu. Men när vi pratar om Risto och vi pratar lite grann om det som har hänt och så vidare. Så undrar jag, för vi har ju varit lite från och till ju. Jag och du har haft kontakt ju med varandra om när vi ska spela in. Det har ju dratt ut på det och så vidare. Det har varit väldigt mycket... Så unika smällar runt omkring mig. I bilen när jag stod parkerad typ mitt i ingenstans. TVn har börjat stänga av sig själv mitt i VM-matcherna. Förbannad på varför det stängs av och så vidare. Så var jag hemma hos min svärmor när min dotter fyllde år. Och hon är ju medium. Och hon sa att här om natten så var det väldigt mycket aktivitet hemma hos henne. Det smällde väldigt högt och hon tog aldrig på vad det var. Men jag bara undrar om det kanske inte var, om det inte kanske är Risto som kanske på något sätt vill att det här skulle bli av eller någonting sånt där, tänker jag. Eller kanske hade någonting annat att säga, men det är bara att just när du säger med tvn, det har inte hänt mig på, alltså det är åratal alltså, det hade inte hänt. Men just då, alltså det var ju alltså mitt i alla fotbollschanser som var, när det var som bäst, då stängdes tvn av. Och jag var så arg och frustrerad. Jag bara, men fan, jag ska stänga av min tv. Så att det kanske är Risto som pockar på lite grann här med att det här avsnittet skulle bli av. För det kanske är på något sätt viktigt för honom att din historia kommer ut.
Ja, han var ju också väldigt så här skjut inte upp saker. Gör det nu.
Mm.
Varför ska du vänta? Varför väntar du till imorgon med det du kan göra idag? Gör det nu, så är det gjort.
Det kanske är det. Man vet.
Ja, det är mycket möjligt, man vet aldrig.
Nej. Men den här boken som du har skrivit, det är ju faktiskt en väldigt bra bok för oss som inte kanske vill läsa 3000 sidor. Och det är en lagom stor pocketbok. Vad är det du egentligen går igenom i boken? Vad är det från vad till vad ungefärligt?
Ja, den där boken, den är nog min... Det blev mitt sätt att överleva, helt enkelt. Jag började bara skriva för att jag hade så mycket saker inuti som gjorde så fruktansvärt ont och som jag inte visste vart jag skulle göra av. Så jag började skriva bara för att få ur mig saker. Och sen när jag hade kommit en bit in så tänkte jag att vem skriver jag till? Vem berättar jag det här för? Är det ens jag som skriver det här allt? Och det tror jag fortfarande inte riktigt att det är. Utan det är mycket av det som står i den där har jag nog fått från Risto faktiskt. Och sen när jag var klar så insåg jag bara att jag har ju skrivit en bok nu. den är min överlevnad helt enkelt.
Jag kommer att ställa en jobbig och dum fråga kanske, men jag tänker lite grann så när man det här händer, du har ju haft ett förhållande tidigare och du har ju ett förhållande med Risto i 10 år. Du beskriver honom som din tvillingsjäl. Du är fortfarande ung och tycker jag liksom det jag ser i alla fall. Och hur är det att gå vidare med liksom ett nytt förhållande? Är det liksom, kommer det kunna hända? Vad säger Risto egentligen om det? Eller det är så här, vad kommer han liksom spöka för honom? Eller vad tror du att det kommer hända?
Nej, jag tror inte att Risto kommer spöka för någon annan än för mig och min son. För det är så han har sagt att det kommer vara. Och det här med, ja, förhållanden. Alltså, jag tror ju inte att jag kommer leva tillsammans med en annan man på det sättet någon mer gång.
Nej.
Faktiskt. Sen har inte jag en aning om vad som händer om 10 år. Det vet jag ju inte nu. Men jag kan ju bara prata hur det känns precis just nu.
Mm.
Sen visst, självklart så jag tror heller inte att jag kommer vara helt ensam resten av livet. Det vore lite tråkigt och lite sorgligt. Utan jag tror att jag kommer hamna någonstans lite mitt emellan.
Kanske är bäst då. Kanske är lättast också.
Ja.
Det är väldigt svårt, Fredrik. Så tror du att det är jävligt svårt att gå vidare. För du vet, om man är ganska ung, väldigt ung kanske, så händer det väldigt mycket. Men när man ändå börjar komma upp i 40-50 och så vidare så har man ju ändå, då är man ju ändå liksom ganska... Du är inte så noga med allting sånt längre. Som man var kanske då, känner jag. Jag vet inte. Jag är inte så noga. Jag skulle skilja mig nu. Jag har blivit så här, det tar det som kommer.
Jag tror att det är väldigt individuellt. Vi hade ju med min mamma gick ju bort för några år sedan. Och hon var också, jag ska inte säga väldigt andlig. Men hon trodde ju på att man går över och man finns kvar. Och hon kommer ju till oss titt som tätt. Jag menar senast nu bara min syster, hon skickade en snap var det i förra veckan. Hon hade tagit ner julgranen och min mamma hon älskade fjärilar. Och i julgranen så sitter en sån här påfågelfjäril mitt i vintern. Och det är ju morsan, hon älskade just den fågeln. Så att, eller fågeln, den fjärilen. Så att hon kom ju där. Men jag tänker, min farsa då, han är ju 77 nu. Och de pratade ju mycket om det att, ja, vad händer när den ena går bort? Och de hade i alla fall den tanken om att det är klart att vill du hitta någon ny så klart du ska göra det. Jag vill ju att du ska må gott där nere på jorden. Vi kommer ju träffas senare vid ett senare tillfälle igen. Så att ta dina chanser och gör vad du vill. Du ska ju ha det bra. Och sen om det har med att man är 70 eller 40 år. Jag tror inte som det är där Oskar kanske att det har någon direkt betydelse. Utan det handlar nog mer om hur levnadsglad man är. Och sen klart att det kommer i perioder också. Nu är det ju 3 år sedan morsan gick bort ungefär. Så att,
jag tänker mest på typ så här, när man, alltså, tid tar ju ofta, det tar ju typ tid, läker ju alla sår, och det gör ju inte det alltid, men det är oftast, det tar ju tid oftast. Och jag menar, när man är ganska ung så oftast det, kanske man lever ett helt annat liv än man gör nu. Nu kanske man fokuserar på sina barn och det ligger fokus på mycket annat än kanske att skaffa ett förhållande ändå. Så det är det jag menar, att ju äldre man blir så kanske inte liksom att skaffa förhållande kanske inte så noga. Det kanske bara kul att bara ha liksom någon att umgås med eller bekantskap eller att man har någon som man träffar ibland. Eller så här, att det behöver inte finnas några stämplar längre. Har jag fel? Eller vad säger du, Anna?
Ja, men lite grann så är det väl, såklart. Ju äldre man blir, ju mer har man ju en trygghet i att man faktiskt har sina barn och alltså så runt omkring sig ändå. Alltså jag och Risto, vi hade aldrig det där snacket om vad han tyckte att jag skulle göra sen.
Det är därför han kommer på stänga av min TV. Han vill berätta det nu, Anna. Han vill säga det nu. Du ska inte gå vidare.
Du ska inte gå vidare.
Det är därför han kommer. Nej, jag skojar bara.
Ja, men jag tror att orsaken till att vi inte hade det samtalet var för att det var för... Alltså jag hade ju inte lyssnat i alla fall. Jag hade ju inte velat höra någonting av vad han tyckte om det. Och det visste ju han, att det spelar ingen roll vad jag säger nu. För hon kommer ju bara... Hon kommer ju inte ta åt sig det ändå. Och sen tror jag också att det var för obegripligt för oss båda, tror jag. Att vi inte skulle leva tillsammans längre. Jag tror inte att han riktigt kunde tänka sig mig utan honom. Och jag kunde inte tänka mig själv utan honom. Liksom. Men sen istället då så valde ju han att kliva in. Det är väl ungefär ett år sedan. Snart, eller ja, någonting sånt. Så fick ju jag ett brev kanaliserat till mig från honom. Jag satt nere vid sjön och helt plötsligt så tar jag upp mobilen och börjar skriva. Jag vet inte ens vad det är jag skriver. Men när jag är klar och läser igenom det så har ju han där förklarat exakt vad han vill. Och att jag ska inte låsa in mig i min sorg, utan jag har så många fantastiska själar kvar att möta här på jorden, och jag ska ta emot all den kärlek som universum skickar till mig nu, för det är det som är meningen. Och mycket sådana saker, att sörj så länge du vill, men kom ihåg också att du måste kunna läka. Inte helt, för det kommer jag nog aldrig att göra. Men så pass så att du ändå liksom klarar av att ta emot andra människors kärlek till dig igen. Så. Mm.
Fint.
Mm.
Och det betyder jättemycket. Och han avslutade det brevet med vi ses snart.
Oj, det lät inte bra. Det beror på vad han definierar på snart.
Men är ju snart.
Ja.
Tiden går ju mycket fortare där.
Ja.
Så det har ju jag börjat tänka på nu väldigt, väldigt mycket. Att, ja, men vi ses snart. Vi ses snart.
Så. Men nära och kära, jag vet inte hur lång tid har det gått nu, Fredrik. Jag har inte koll på tiden. Har du det?
Ja. Det var...
Vad står vi på?
Vi står på 43.
43, men då har vi tid. Ja. Nära och kära Anna, vad säger de om det här med andlighet och så vidare? Är det, finns det liksom i er familj eller finns det i din vänskap eller hur ser det ut?
Ja, bland mina vänner så är det ju väldigt många. Och det var väl så jag och Risto fick kontakt från allra första gången, eller från början, att han gick via mina vänner som är mediala. Och de hörde av sig till mig och sa att du, jag har Risto här, han vill prata med dig, han vill att du ska göra det här och det här, och ja, så det var så vi höll kontakten först. Och sen så till slut så tyckte väl Risto att hörru du, kan inte du försöka själv att prata med mig nu, för att vi behöver inte gå igenom andra. Och det funkade ju bra. Familj och så, ja, min son är väl till och med mer medial än vad jag är. Så
kommer Risto till honom också eller?
Han har ju träffat Risto 2 gånger här hemma. Och han, jag får ju en alltså jag ser ju skuggor eller sådana saker. Jag får en känsla i huden när Risto är nära. Att det blir som gåshud fast inåt, om man säger.
Lite som Ghost egentligen med den här filmen Ghost lite känner jag.
Vad sa du?
Den är lite som filmen Ghost, vet. Den känns lite så. Demi Moore och lite så. Att den kommer.
Jag kallar det för Soul Bumps.
Ja, fint.
Goosebumps.
Ja.
Men i alla fall, sonen han ser ju. Som då när han pekade ut arga gubben i källaren. Han ser ju ansikten, han ser ju. Och han har ju då, som jag sa, 2 gånger så har Risto suttit bredvid honom. Inne i hans rum. Så.
Men du har ju något som heter Mitt andetag. Kan du inte berätta lite om det och hur det kom upp?
Ja, men det var... jag tyckte väl när jag hade kommit ett par månader in i mitt sorgarbete att jag saknade verkligen någonstans att vända mig där man kan hantera sin sorg på ett andligt och spirituellt sätt. Därför att du blir erbjuden en kurator och det är jättebra. Jag har haft otrolig hjälp av min kurator. Så det är jag enormt tacksam för. Men om du vill prata lite andra saker än bara vad som händer i hjärnan och i egot, så har du inte riktigt någonstans att vända dig. Annat än till en präst i kyrkan. Och om man då inte är religiös, för det är inte jag. Jag är andlig och spirituell och det är ju 2 helt olika saker. Så känns det inte riktigt bekvämt att sitta och prata med en präst om sådana saker. Så jag tänkte att nej, men jag måste göra någonting för att kunna hjälpa andra i framtiden. Och då startade jag upp Mitt andetag. Och det är väl verkligen i startgroparna ännu kan jag säga. Men jag har tänkt att jag ska se till så att folk får mötas. som tycker samma sak, som har varit med om samma saker, som kan stötta och hjälpa varandra. Sen håller jag ju även på att utbilda mig till något som heter Soul Manifestation Coach. Och där tänker jag att jag ska försöka att hjälpa människor genom, vad ska man kalla det för? Samtalscoach för själen,
kanske. Fint. Jag tänker en fråga. Vad tror du Risto väntar på? Liksom? Alltså, jag var inte självklart på att du ska komma snart, det hörde vi. Men jag menar, tänker du liksom, vad är tanken när ni ses igen? Tror du att ni kommer att det här väntar på att ni ska starta ett nytt liv på andra sidan? Eller tror du mer liksom att ni väntar på att ni ska liksom göra en reinkarnation kanske och träffas på jordelivet längre fram? Eller vad har du för känsla? Liksom? Vad hoppas du på?
Jag har ju fått veta att jag är klar efter det här livet. Jag ska inte tillbaka hit någon mer.
Risto då? Får vi hoppas att han också är klar då?
Nej, han är ju inte det.
Han är inte det?
Han
nej,
kommer herregud. Vara här. Jaha. Men själen kan ju vara här och där.
Ja.
tänker mig att när vi ses igen så kommer ju våra två själar att få bli en igen. Och det är väl lite grann så det känns också nu här. Att eftersom att jag då har fått veta genom medium och eller medier och så att att vi är tvillingsjälar. Så på något sätt så, och jag tror kanske att det har nog underlättat också min kontakt med honom, för att på något sätt så känns det som att han lever här genom mig och jag lever där genom honom liksom.
Ja, jag vet inte. Jo, jag tänker för här. Har du gjort sådana här resor där du går tillbaka till tidigare liv?
Nej, inte än.
Inte än? Nej.
Jag tänker mig att jag nog ska göra det. Och det jag skulle tycka var mest fascinerande, det är att göra en sån livet mellan liven.
Rita Bodenstein.
Ja,
hon har ju det. Och vi väntar ju på att vi ska göra en sån sektion. Hon har ju lovat och gett oss egentligen flera tillfällen att göra det. Men jag och Fredrik bor en bit bort och hon sa att vi kan göra det online. Men det tar sin tid och tid är någonting som vi märker att vi inte alltid har. Men det hade ju varit väldigt fascinerande upplevelse, tror jag. Det är ju helt otroligt.
Absolut. Och Rita är ju en magisk människa också. Hon är ju jätteduktig på det här. Så att varför jag frågar var ju för att det är ju lite intressant att du nu då lever ditt sista jordeliv och vad man har varit med om tidigare och kanske få en uppfattning om vad är det som har gjort att jag faktiskt är klar i det här livet nu? För det är ju sådana frågor som en annan är superintresserad av. Jag vet ju inte hur många liv jag har kvar eller om jag ens har något liv kvar här nere. Men det är ju sånt att jag får ståpäls här nu när jag pratar om det. För att det är så jäkla intressant det här. Vad är det som gör att man faktiskt blir klar eller inte är färdig? Har du tänkt på sådana tankar?
Absolut. Och det jag har fått till mig från Risto och från universum, det är ju det att jag hade ju just den här biten som jag går igenom nu. Jag hade det kvar. Ett riktigt tufft sorgarbete, tydligen. Men det där med tidigare liv, jag har ju forskat lite själv i det. Sen vet ju inte jag om det stämmer eller inte. Men jag har ju varit väldigt, innan jag bestämde mig för att publicera boken, så var jag ju väldigt tveksam och tänkte att nej gud, och alla kommer tycka att jag är jättekonstig. Och då då hör jag faktiskt Risto stå bredvid mig och han skrattar och så säger han: Anna, vet du, det tycker alla redan. Så det spelar ingen roll, du kan ge ut den där boken ändå.
Ja.
Men då började jag fundera lite på varför jag tycker att det är så jobbigt att dela med mig av andlighet och det spirituella och allting sånt. Och det jag får svar på då från universum och så, det är ju det att jag var ju... Jag har ju fått betala med livet en gång tidigare genom att jag blev bränd på bål som häxa.
Mm.
Så i ett tidigare liv. Och det är därför som jag nu är så, eller var förut, nu har jag släppt det. Men att jag var så tveksam till det och att jag kände att jag ville ta det så försiktigt med det.
Mm. Ja, Fredrik, vad tycker du är fascinerande?
Nej, vad tycker du är fascinerande?
Att vi har faktiskt träffat rätt många tidigare häxor som blivit brända på bål faktiskt. Så att det kan ju faktiskt vara så att det är någonting som verkligen vi kanske får också uppleva meningen när vi ska träffa alla de här tidigare häxor. Det tycker jag är jävligt coolt.
Ja, men visst är det.
Verkligen. Ja, det är helt otroligt egentligen.
Ja. För det är ju lite så att en del har ju, eller hade väldigt svårt att gå ut med att man var medial eller att man har den förmågan, medan andra inte har det. Och det känns ju ganska logiskt att har man då i ett tidigare liv blivit bränd just för de här sakerna, så det är klart att då ligger det ju ett inre motstånd någonstans inom en som man kanske inte vet om man inte har gjort någon sån tidigare livresa då. Så att det är intressant, verkligen.
Ja, och det är intressant att vi kanske fått gåvan, Fredrik, att vi ska verkligen träffa alla de här häxorna. För det är ju faktiskt otroligt egentligen att det finns nog en mening med det också. Då, att de ska få verkligen berätta sin historia 2022, 2023 och 2021 egentligen. Hur de lever idag kanske jämfört med den tiden det var då.
Ja. Ser du dig som en häxa, Anna?
Nej.
Nej.
Inte alls. Nej. Eller jag skämtar väl om det ibland.
Precis.
Jag sitter här med mina katter och mina kristaller och tänder mina ljus, så tänker jag det att du vet att Anna, herregud. Ja.
Det är väl så kittel då. Också, vet du den här? Är det en kittel, vet du den här?
Jo.
Ja. Har du en kvast också?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Men jag ska rena mina kristaller med salvia och grejer och jag säger till sonen att du går och hämta, för han har också ett gäng kristaller inom sig. Gå och hämta kristallerna, de ska renas nu. Åh, herregud. Så. Ja.
men det är ju underbart. Men för det är ju många som, vi har ju haft uppe den frågan tidigare, just det här med andlighet och andra sidan och sina barn. Och hur man pratar med sina barn om det. Vad tänker du om det? Har han alltid varit sån, din son? Och har ni pratat om det mycket ofta?
Vi har inte pratat om det mycket och ofta, men han var väl 4 år gammal första gången han började så där. Vet du, när man är uppe i himlen och väntar på att ens mamma och pappa ska komma. Jag hajar till och oj, vart hamnar vi nu någonstans? Så har jag alltid tänkt så ändå, att försöka bara få det att bli beroende på vad man själv tycker och tänker, såklart. Men att inte göra det till något märkvärdigt eller inte något konstigt. Eller, alltså bara prata om det som om det vore en del av livet. För det är ju faktiskt det det är. Och låta dem få uttrycka det de har upplevt eller det de kommer ihåg. För oftast när de är små så handlar det ju om minnen som de har kvar från ett tidigare liv eller när de var i andevärlden. Så bara ta det för vad det är och prata helt naturligt och avslappnat om det.
Mm. Ja, absolut. Och det, jag håller med dig där. 100%, men det är ju inte alla som tänker så, tyvärr. Och det är många gånger, det är ju så att när man är barn, då har man ju inte de här blockeringarna och de här ramarna som vi har fått i skolan, till exempel när vi växte upp. på att nej, men så här är det liksom. Det du ser, det är det som finns och så vidare och så vidare. Och man har ju ett helt annat öppet sinne när man är barn än vad man har när man, eller vad många har när de blir äldre i alla fall.
Jag tänker innan vi avrundar så tänker jag att det finns ju så att det finns många där ute som får depression och antidepressiva tabletter och så vidare. Du har ju fått depression och utmattningssymptom och så vidare. Ett tips hur du gjorde för att ta det vidare kanske?
Ja, jag valde ju att inte ta emot mediciner. Därför att jag, det är mitt sätt att se på saker och ting helt enkelt. Vi kommer tillbaka till det där med häxan och naturens skafferi och allt så. Så jag har ju försökt att hitta alternativa metoder till att hantera depression och utmattning. Och jag kan ju säga att det som har hjälpt mig allra allra mest, det är en akupunkturbehandling som heter NADA.
Okej.
Som faktiskt är, det är bra mot allt, men det lustiga är att Risto fick det också när han försökte trappa ner på morfinet, för han tyckte att det blev inget bra där när han hade smärta och så. Det är ju en behandling som faktiskt ges till mot abstinens, så det är väl det det används till först och främst. Men som sagt, det är bra mot depression och det är bra mot utmattning och det är bra mot det mesta.
Och det hjälpte dig i alla fall?
Va?
Och det hjälpte dig väl?
Ja, det är det som har hjälpt mest. Akupunktur i öronen och ja, så. Sen beror det väl kanske lite på också att jag hade den inställningen att det skulle hjälpa mig. Och jag vände mig till samma person som hjälpte Risto. Så att det blev liksom lite cirkeln slöts där på något sätt. Men ångestattackerna blev färre och färre och färre. Och nu är de i stort sett helt borta.
Skönt.
Så det kan jag rekommendera. Verkligen.
Vad heter den nu igen?
NADA. NADA.
Du får jättegärna skicka en länk till oss som vi kan lägga i vår beskrivning i våran avsnitt och på Instagram och så vidare. Om man då vill köpa din bok, förutom på bokförlagen Siljans Måsar, finns den att beställa den någon annanstans?
Den finns att beställa av mig om man vill ha den signerad. Då går man in på mittandetag.se så finns den där. Den finns även hos de allra flesta nätbokhandlare. Akademibokhandeln har en, Adlibris, Bokus. Ja, den finns i stort sett överallt.
Jag tänker Fredrik att vi ska snyttla lite här på Anna. Fråga Anna om vi får kanske lotta ut en bok signerad av Anna till våra lyssnare. Vad tror du? Jag tror att det är okej, Fredrik? Eller?
Ja, jag tror nog det faktiskt. Hon känns väldigt givmild, Anna.
Ja, det är helt okej.
Det är helt okej. Ja. Så in på Patreon och se till att bli guldmedlemskap. Sen har vi får bli lite ursäkt, vi ligger lite efter det med vårt senaste avsnitt. Vi lovar att vi ska släppa, vi kanske får släppa ett extra bonus där. Men det har varit mycket under julen här och det kommer komma ett extra Patreon-avsnitt självklart för er som är guldmedlemmar. Och vill man in då och vinna till boken så gäller det att ha ett guldmedlemskap på patreon.com då.
Det gör det absolut. Och med de orden så tackar vi dig, Anna. Jätteroligt att du ville vara med oss här idag.
Tack så mycket.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime
och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en tia. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.